Jag tittade på Sjunde inseglet i veckan. Har ni sett den?
Mm.
Jag är döden och så vidare. Den var...
Nej, men jag har sett Jag är döden-delen.
Mm. Den var bra, tyckte jag. Men mitt i... det är lite roligt för... Det märks att det är liksom tidiga filmen, det är en tidig film och man vet inte riktigt vad man kan och inte kan göra. För det som gjorde starkast intryck på mig är att det är liksom en ganska tung film om liksom existentiell kris och döden och livet efter detta. Men sen så mitt i filmen så är det typ en slapstick-scen när... Döden, det är någon som sitter i ett träd och är rädd för att dö. Och så dyker döden upp med en så här Wile E. Coyote-såg och börjar såga ner trädet. Det var jag inte beredd på. Hur har er vecka varit?
Jag vill bara säga att jag såg den filmen för ganska länge sedan när jag var 22 och hashtag I'm so deep. Och jag minns att jag slog...
Läste du psykologi på...
Ja, jag läste filosofi då.
Filosofi menar jag, förlåt.
Och... Jag slogs av hur bra den var och jag insåg att saker är klassiker av en anledning.
Mm.
Och sen dess har jag känt att jag ska vara lite mer ödmjuk. Det är en tråkig gamla svensk litteratur, så tråkigt. Sådär. Så det var en vändpunkt i mitt liv att jag accepterade att andra människors smak som funnits före mig kan ibland vara bra.
Vi håller på att bingea en massa gammal film för att jag försöker göra mig av med alla streamingtjänster. Och då har vi snöt in på det här Cineasterna, som då kan man hyra film från biblioteket via en app på Apple TV. Och de har jättemycket sådana här gamla klassiker, massa Kurosawa och Bergman och... vad heter han? Fellini och...
Age of Ultron.
Underbart fritt från Marvel.
Bertek, jag äntligen börjat titta på de där filmerna du rekommenderade. Spirited Away, som alla andra har sett.
Ja, då är du väl förberedd för att rage över Studio Ghibli.
Men det var något jag tänkte på, eller vad var det? Jo, när jag köpte filmen på nätet så råkade jag få den med amerikansk dubbning. Jag tror det förstörde upplevelsen lite. För det var så här jätteamerikansk dialekt.
Var det en fandub?
Så nej, det var...
Jag tror hello! Yes, I am...
Det finns ju vissa så fanmods till spel där folk voicecastar, eller voiceoverar, och det är amatörer. Och det är väldigt...
hello! Bring the book to the elves!
Mycket sånt liksom, som kommer in som förstör spelet. Så att, ja.
Nej, så illa var det inte. Men jag tror det tog bort ganska mycket av upplevelsen.
För ja, det tror jag också.
Det blev en diskrepans mellan det man såg och det man hörde så mycket.
Jag tycker att de svenska dubbarna är faktiskt förvånansvärt bra i sammanhanget. Men jag tror att japanska är absolut bäst.
Mm. Jag spelar där Assassin's Creed Shadows nu. Och då kör jag med så här immersive mode. Allting på japanska och så, subtitles. Och det gör jävligt mycket för upplevelsen av det.
Jag har gjort det också. Och jag såg ett klipp med engelska röster och kände, vad i helvete är det? Det är som en fandub, för det var så mycket sämre tycker jag än japanska.
Ja, exakt. Now we springer omkring där bara. Och så bara, hello, can I have a hamburger please?
Ja. Ja, det så det. En gång satt jag på en jätte så här lokal mysig italiensk restaurang i Rom, och jag är inte den som är den, men man försöker ändå lite liksom when in Rome. Och bakom oss satt två amerikaner och så hörde man
bokstavligen,
"Do you have any marinara sauce?" Då kände man bara.
Mm.
Vilket de ju hade då, för det är ju en italiensk maträtt förvisso, men
de hade inte om ketchup i alla fall.
Nej.
Min fru berättade, hon är från Italien. Det finns här typ Instagram-videos där de skojar, alltså italiensk humor, där det är någon typ på Sicilien någonstans som kommer med en pizza så här liksom. När någon har beställt pizza, han kommer dit med en pizza med ananas på. Och folk blir fan våldsamma. Alltså det är, så liksom, det är som att, alltså vi kan inte förstå liksom. Man säger ha ha ha, kolla jag har ananas på min pizza liksom. Men de är, hon visade mig en sån video och det var liksom så här, folk som blev så här bara, vad fan gör du? Varför kommer du hit med en jävla pizza med ananas på? Ska du ha stryk eller? Så jävla stört.
Ett tag så var det en grej på Reddit att typ amerikaner som gjorde dels kanelbullar, dels köttbullar. Och jag förstår inte hur man kan misslyckas.
Gjorde de kanelbullar med köttbullar eller?
Nej, två separata, men liksom, det var massa konstiga såser och ja, jag vill men, inte ens tänka på det. Det var,
men de överdriver ju allting så jag kan, sjukt mycket.
Min poäng är att jag kan förstå italienarnas, jag kände nog likadant när jag såg de där köttbullarna som flöt i någon sås.
Smält smör. Glutamat och florsocker typ. Nej, om jag ändå bärsar amerikaner, så en relaterad till det här är ju att alla amerikaner är ju typ så här: I made meatballs because I'm Swedish. Och man bara, okej, okay, ja, min great grandfather var från Sverige, så att I'm Swedish. Det är också en typisk amerikansk irriterande grej som alla amerikaner gör. Nej, men det låter, man hör det ganska ofta ändå liksom.
Jag är typ rumänsk om man går tillbaka 16 generationer. Spicy take. Vi svenskar har ingen ordentlig matkultur. Let's face it. Alla våra högtider har samma mat. Det är sill, lite prinskorv möjligtvis.
Alltså, jag håller nog med om att vi har en ganska basic bitch matkultur.
Jo, men jinkan har fan ingen matkultur. Alltså det är bara, jag vet inte, det känns som de tar allting från andra kulturer, som alla kulturer gör, men bara gör det så jävla mycket sämre. Eller bättre, beroende på om man är jinkar eller inte.
Min favoritsak är när amerikaner äter saltlakris. Då känner jag som en stark viking och skrattar åt dem, och det är alltid lite härligt. Men så tar lite djungelroll, tror att man dör av djungelroll. Liksom. Djungelroll är liksom snacks för bebisar i Sverige. Det är ju ingenting.
Har ni sett när det är någon som får en burk surströmming? Och de ska äta den direkt i burken. Dumma i huvudet.
Drick först lagen och sen äter du efteråt. Ja. Jag hade en amerikansk kollega ganska länge sedan som inte var en större amerikan. Eftersom alla amerikaner som flyttade ifrån är ofta typ såhär, alla amerikaner suger förutom jag. Och han hade rätt. Men han var jättetrevlig och han fick en surströmmingsburk någon gång i present. Och han hade den stående för sitt skrivbord på jobbet. Jag jobbade där kanske 1,5 år. Man såg den sakta liksom växa. Och det var så här, ska man säga någonting eller ska vi bara behöva byta lokal om ett år istället?
Var den ett klot i slutet av?
Ja, nästan.
Jag tänkte exakt samma sak.
Ja, men data, det är kul.
En improviserad handgranat.
Jaha, har ni gjort något med datorer senaste veckan då? Jag vill göra en jättestor shoutout till Kristoffer Krig Grönlund för att han plockade upp stafettpinnen förra veckan som vi tappade.
Det var jättebra.
Fantastiskt. Verkligen. Bra. Kristoffer, jag vet att jag har sagt det här till dig direkt, men jag skulle kunna tänka mig betala för att få blandband av dig en gång i veckan. Helst på minidisk.
Vi kan ju som enligt avtal också då, han krävde ju en sponsringsjingel i, nej det gjorde han inte. Men faktiskt, det var ett väldigt bra avsnitt som inte jag heller kände till skulle komma. Så det var en sån liksom, modemodemet, va? Jag är inte med i det här. Så jag inser att det är ingen av er med. Men han gör ju musik själv som är värd att kolla in. Oferlund på SoundCloud om man googlar. Oferlund, kanske också Bandcamp.
Vi kan till och med lägga till det i show notes.
Ja. Mm.
Den finns på Apple Music också. För jag lyssnade på den på väg till kund igår på pendeltåget. Det var väldigt bra pendlingsmusik.
Men på tal om att du inte visste att vi skulle spela in. Du vet att det är så du kommer upptäcka att du klickade, va?
Du kommer känna 5% sorg med 5% lättnad. Över att inte ha ännu en sak i schemat.
Ja.
Jag håller på och söker uppdrag nu. Och det är förvånansvärt. Det dimper ner förvånansvärt mycket. För att vara april, tycker jag. Så jag har två intervjuer på gång. Och så har jag snofsat till mitt CV. Och jag har tänkt om helt. För förut, när det var högkonjunktur och man kunde vara kräsen, så hade jag en jättekomplicerad PDF som absolut inte gick att parsa i sån här ATS-verktyg. Men nu har jag blivit tvingad att tänka om. Så nu har jag ett Word-dokument med Times New Roman och liksom bara uppstaplat allting som text. Det är ni.
How the mighty have fallen. Det är lite... Jag har också sett mer och mer i min inbox från några av de här, vad heter det, rekryteringsmäklarfirmorna som jag har försökt avregna mig. Men jag vet inte hur man gör, så jag kan inte riktigt ta bort dem. Men det har ändå kommit mer, så här, mer och mer liksom vanliga bara senior.net-utvecklare grejer. Dimpade, tycker jag.
Jag får ingenting. Jag tror att jag har svartlistat eller någonting.
Det var ju den gången du mordhotade alla mäklare i hela Sverige. Nej.
Men vad var jag tänkte? Ja, precis. Det dyker upp ganska mycket liksom rena .NET-utvecklaruppdrag. Nackdelen är att alla är sprinklade med antingen att de vill ha att man ska kunna React eller att de vill att man ska kunna Kubernetes. Och det är, jag har varken, jag kan väl skriva dit React motvilligt, men den här liksom lite göttiga fullstack-rollerna finns inte längre. När man liksom bara kunde göra lite webb på den, så sprinklar man med jQuery och lite Bootstrap. Men nu är det har liksom breddat så himla mycket. Fronten-biten har blivit React och backend-biten har blivit Kubernetes. Och liksom man ska kunna allt det där.
Jag förstår inte varför det finns så här fullstack-utveckling.
För att man vill ha tre roller att betala för en.
Ja, men det känns som att man får inte... Jag vet inte, det känns som att man får inte liksom något bra. Man får någon som antagligen är medioker eller ändå är jättetung på ena sidan.
Mm.
Eller egentligen bara vill göra en av sakerna och motvilligt göra hälften. Liksom. Sen tänker jag, om man behöver och de facto driftar saker på Kubernetes, så borde man ju vara stor nog att ha personer som jobbar med det primärt. Liksom. Tänker jag mig, som är plattform, ops, någonting. Det känns som att branschen har liksom mognat lite att gå bort om det här. Vadå, DevOps är inte en roll, det är bara ett mindset. Vilket det till viss del är för ett dev-team. Men att tänka att tre .NET-grabbar och gummor ska också typ vara Azure-experter, nätverksexperter, frontend-experter. Det liksom, det funkar ju inte. Det är ju också säger sig själv att alla som spelar ett rollspel vet att man kan maxa allt samtidigt. Man måste liksom ha några dumpstats också.
Jo, men absolut. Men man behöver inte kalla det DevOps. Man kan bara kalla det Ops. Eller vi behöver en Kubernetes-expert.
Ja.
Men jag undrar om det... Nu har jag inte varit på de här intervjuerna. Och inte sökt alla de här rollerna heller. Men jag misstänker att de har gått liksom laget runt i teamet och frågat vad behöver man kunna. Och så har de liksom fått en union av allas... kunskapssfärer.
Och det är ju lite konstigt. Alltså det känns som att man borde förstå, och jag tror att om man frågar många så förstår de också det, men att så här, den lilla slice av Kubernetes de använder kan man lära sig på en vecka liksom. För ingen annan kan någonting djupt ändå. Och om de kan det, så är det en person som kan det djupare biten liksom, om en stemma natur. Men jag tycker man borde flytta dem där till meriterande delen, inte till du ska delen så.
Har du satt i halsen, Patrik?
Nej.
Vilken tur. Du såg ut som att du hade satt i halsen, så jag blev orolig för att jag skulle behöva åka ut en timme till dig och göra Heimlich.
Jag blir kickad, Patrik dör live.
Förlåt, vad var vi? Allt
är
skit.
Du söker nytt jobb och allting är fullstack.
Ja.
På fel sätt.
Ja, och grejen är, jag har Optimizely på mitt CV och det är en ganska bra grej, för det är en, alla företag vill ha det, inga utvecklare vill röra det med tång förutom jag. Jag tycker det är helt okej. Men jag vet inte om jag ska fortsätta nischa in mig på det. För att det är ingen som kommer ha webbsajter i framtiden. Alla kommer bara prata med någon jävla chatbot.
Cyniska Bartek on the move.
Ja,
det var mest cyniska jag hört faktiskt på.
Alltså, det här första Q1 2025 har inte varit bra för mitt humör. Kan jag avslöja. Jag vet inte vad jag vill. Jag vill bara... En del av mig vill bara ta ett sabbatsår resten av året. Jag skulle kunna... Teoretiskt sett skulle jag kunna dra ner min lön till existensminimum och klara mig året ut. Och bara snickra och fjärta runt hemma och bygga på podcast hosting. Men sen har jag en annan varg inom mig och den vargen vill bara debitera skiten för att betala av bolånet. Och den vargen är mycket starkare än den andra vargen.
Mm. Ja, det är...
Hur är det med era vargar?
Jag vet inte, jag har lite omvänd situation för mig just nu tror jag. Sen jag började jobba på Muse nu som jag gjort sen januari. Jag ser inte att det är lite mer krävande jobb, men det är ett jobb som ändå aktiverar mig till fullo liksom professionellt och både tekniskt men också mycket liksom organisationssnack och prata med folk och förstå problem och sådär och domän. Och det är kul, jag gillar det. Jag tycker om att känna att jag drivs lite efter ett ganska puttrigt sista år, halvår på förra jobbet, så är det kul att liksom få drivas lite och utmanas och inte bara liksom puttra på nästa feature som inte används så mycket sådär. Men istället har jag lite svårt att släppa jobbet och att det inte i tid liksom, men att det mentalt fyller upp mycket mer än vad jag nog vill att det ska göra egentligen i huvudet. Inte stress, men ändå liksom lite, ja, ungarna sover, ja, Agnes ska iväg, då kan jag ju kolla Slack och kanske svara på någonting liksom. För det är ju kul, får man en liten jag gör någonting bra kick liksom. Mm. Så det känns det så här. Mm. Samtidigt, om jag inte hade haft jobbet hade jag suttit där för att spela tv-spel som inte ger mig någon glädje heller. Så att jag vet inte vad som är rätt lösning. Men jag vill inte bli en jag vill inte fastna i ett läge där det är arbetet som även ger mig en känsla av så här driv och nu är ny dag, nu ska jag få jobba liksom. Så vill jag inte riktigt ha det heller. Även om tvärtom är ju värre skulle jag säga. Men lite mer så balans där. Jag är lite sugen på att hitta ett hobbyprojekt igen och koda på, men vi får se.
Det tycker jag absolut bara jag ska göra.
Gå all in i jobbet, försumma din familj. Jag har hört att på dödsbädden det man saknar är att man inte jobbade mer.
Ja, inte levererade värde till stakeholders.
Mm.
Fick så många slack emojis som man hade kunnat få. Det är också verkligen. Nej, men det är ett lyxproblem på många sätt. Jämfört med hur det var förra året så känner jag att jag hellre har det så här. Men jag skulle behöva hitta tillbaka till något till en hegeliansk syntes, som man säger. Man är lite mer i kanten.
Kan du förklara för mig vad det är?
Jag kommer ju få så mycket skit nu, men okej, jag gör det. Hegel hade många idéer, men en av hans mest bevingade som överlevt är tanken på att allting är en pendelrörelse. Först så händer någonting och så blir det för mycket av det och så blir det en motreaktion som blir alldeles för mycket åt andra hållet och sen över tid ska man komma till en mittpunkt som faktiskt är en ganska bra väg framåt. Tes, antites och syntes är de termer han använt för detta. Så att, varsågod. Dialektik, Hegelianska dialektiken brukar det kallas ofta. Det är liksom ofta den termen som används. Så att om någon säger någonting om dialectics är det ofta att de menar fram och tillbaka tills det blir bra, typ.
Mm. Känner mig redan smartare.
Jag fick precis ett sms från Skolverket att jag har tillgodoräknat mig 20 poäng filosofi. Ja.
Helt ärligt så är det här ungefär det jag har kvar av den tiden också. Så att det är ju typ ekvivalent i kunskapsnivå nästan.
Fick ett sms från Hegel precis. Så, bra jobbat homeboy!
Wow. Ja. Nej men så att just det, nej jag ska inte, nej var inget mer om Hegel.
Men jag känner igen mig i din situation också, Anders, och jag undrar om problemet är att vi jobbar med vår hobby eller det som har varit en hobby eller liksom det som vi vill ha som hobby.
Ja, det är absolut en del av det i alla fall.
Mm. Jag känner inte alls igen mig. Klockan 5 varje dag så stänger jag den tråkiga laptopen och öppnar den roliga laptopen. Nej, jag skojar bara.
Men du har ju en helt sanslöst hög output på hobbyprojekt, Patrik, jämfört med mig och Anders. Så lite jag tror sen.
Nej, men jag tror bara det är ni som är jävligt lata.
Det kan vara så.
Det är mycket möjligt. Jag är en väldigt lat person som har så här bursts av produktivitet. Och så om man filtrerar det så blir det helt okej snitt.
Mm. Men jag tror också att jag tänker inte alls på mitt jobb när jag slutar jobba. Det är absolut, om någon skriver till mig eller ringer eller något sånt där, klart jag svarar.
Mm. Men om man löser en akut sak som sen inte används på en vecka så löser du den akut saken.
Exakt.
Ja.
Men jag tänker inte alls på, hoppas inte mina kunder hör det här, men jag tänker inte alls på jobbet när jag loggar av. Då är det
så. Och det är väl liksom så det ska vara. Det är även absolut någonting som jag vet att Muse är väldigt så, pushar väldigt mycket att det liksom är ganska höga krav, högt tempo, men stänga av Slack och gå hem liksom. Mm. Och det känns som att det inte bara är buzzword, det verkligen menas liksom ifrån ledning och sådär. Så att det är väl med ens egen oförmåga att släppa liksom känslan att jag kan göra någonting här. Jag kan bidra till någonting.
Mm. Nej, jag tror att jag skulle känna mig så sjukt splittrad. Jag tror inte jag hade haft ork eller tid att hålla på med så här sidoprojekt när familjen sover, om jag skulle ägna hela kvällen åt att fundera över jobbsaker. Men så har det inte alltid varit. När jag var yngre så gick man ju all in för jobbet på ett annat sätt. Men vad fan fick man för det liksom?
Det är oklart.
När jag jobbade på en bank för något år sedan så fanns det liksom en hel det fanns ett gäng människor liksom i 55 plus och de hade liksom börjat på banken när de var 20 och liksom gått någon ADB-kurs. Och de har liksom bara hängt med. De hade inte den här liksom hype-driven development mindsetet som man har idag. Utan de kom in och kollade hur nattens körning var och fixade lite buggar och sen så stängde de laptopen och åkte och fiskade typ. De verkade ganska nöjda med livet.
Ja, det känns som hobbit-programmering.
Mm.
Verkligen.
Anders, kan inte du prata lite om durable functions innan vi avrundar?
Jag försöker du haka på kodsnack-hypen nu. Mm. Lyfta våran A rising tide lifts all boats. Eller vad
precis.
Jo, det är så jävla svårt att prata om tycker jag. För det är ett, allt man läser om det är så abstrakt och så säljigt och så pitchigt att man inte fattar vad i helvete det egentligen är. Nu svär jag väldigt mycket, ursäkta. Men det är väldigt så... Det är väldigt coolt men svårt att förstå tycker jag från början. Men jag kan förklara det. I grund och botten så är det ett sätt att hålla exekveringen av en kodsnutt hålls i som en state någon annanstans än i koden eller servern som kör koden. Så att om servern går ner mitt i eller om det blir en exception eller någonting inte funkar i ett anrop till ett API eller någonting, så hålls liksom exekveringen kvar i en extern part och man kan göra retries, man kan hantera en bugg genom att stänga ner, ändra koden, det börjar ny kod, sen plocka upp exekveringen exakt där den var. Och då är det alltså per liksom, exekveringsspår. Så det är som ett... Ibland pratar man om att det är lite som en state machine, men det är ju inte riktigt sant. Men det är den typen av att flödet genom koden blir själv state som du kan spara undan och plocka upp senare. Och det går att göra på massa olika sätt. Den största aktören är Temporal.io tror jag. Som är ett open source projekt som har SaaSifierats för drift och support och så vidare. Och det är byggt av nu ganska gamla gubbar som hållit på med det här typ 15 år på Uber och Amazon tror jag, och liksom gjort om och raffinerat sin idé flera gånger, och det här är liksom deras magnum opus nu, Temporal, och det används mycket, och det används av typ DoorDash och många av de här större liksom coola big tech-företagen som alla vill vara för lite allt möjligt, och det är intressant. Det är ett annat sätt att tänka i koden, det är egentligen ett enklare sätt att tänka i koden man skriver, men det döljer ju massa state och komplext jox under ytan som alltid gör. Liksom, man kommer inte undan det riktigt. Men ja, det är intressant. Jag vet inte om ni minns att det fanns liksom en, jag vet inte om det fanns en hype för typ 15-10 år sedan som var liksom att man skulle kunna designa workflows i typ Azure. Att man skulle kunna dra boxar och sen skulle man kunna definiera att varje box gör si och så. Och funkar inte en box så kan det bli retries. Och det är som att det här liksom är nästa försök och man har insett att man måste få, det måste få några kod.
Det känns som att den trenden bara... Den bara byter liksom teknologi, men ja, den hela tiden. För det var väl, vad heter det? Windows Workflow Foundation.
Ja, WWF. Eller om det är World Wildlife Foundation.
men det här är ju samma low-code trend som vi ser i LLM-er liknande.
Ja, men det här är ingen low-code. Det är bara, du skriver vanlig kod, men det är mer...
Nej, men det vi pratade om innan så liksom. Innan så var det workflows och sen kom så här, vet du, low-code-verktyg som, vad heter det, Lightbulb och allt det där.
Just det.
Och nu så ska man ha agenter och... Ja.
Mm. Nej, men det är, och det finns ju en liksom crossover där i att man vill kunna ha den här eleganta liksom... arbetsprocess, arbetsflödemodelleringen på något sätt. Skillnaden här är väl just att det inte bygger på liksom en vysivygg boxes and lines editor, utan det är kod som istället använder vissa liksom, ja, om det är attribut eller vad det är, för att tagga upp grejer.
Vad är det för kod då? Är det något speciellt DSL eller är det skriver
du vilket språk du vill? Nej, det finns SDK, eller? Så Temporal i sig, nu, alla kan göra olika, men Temporal har liksom en Temporal server eller service som är liksom en grej som man kör någonstans, man kan köra det SAS, man kan hosta själv. Och sen finns det ju SDK i typ alla, inte alla, men många språk. Go, Python, JS, Sharp och så vidare. Och beroende på språk är man lite olika. Lite beroende på hur metaprogrammering som är lite språket är, skulle jag säga. Men i C-Sharp, om det är att man implementerar ett interface eller något liknande som är typ workflow eller vad det nu är liksom, så kommer den då på ett magiskt sätt synka delar av sina anrop mot Temporals server. Koden körs för då den körs, men state state, in- och ut-state mellan anropen. För varje liksom metod anropar typ sparas då på ett fiffigt sätt. Jag har en känsla att Python är något bara attribut som man dekorerar eller decorator man använder. Så det är liksom den typen av ja, grejs. Så det är intressant. Säkert något som växer sådär. Det är lite spännande att tänka att man inte behöver hantera retries eller exception handling eller den typen av mer kladdiga grejer som man nästan alltid måste hantera i all kod annars, utan att det abstraheras upp till en mer generell nivå. Sen alla gånger man abstraherar upp någonting till en mer generell nivå så får man istället nackdelen att det är abstrakt på en mer generell nivå. Så att det är svårt att veta vad som är rätt där, tycker jag. Men det är ja, ganska lockande.
Nu ska jag säga saker som jag kanske ångrar här. Men vad liksom, när använder man det här? Alltså, jag förstår ju så här syftet med så här workflow engines och liknande. Yeah. Men vad vinner man på det här? Liksom? Det känns som att du introducerar latens till anrop för att kunna vara då.
Och det känns som att, jag håller med om det här, det är som att det finns liksom, du måste vara beredd att typ, det kostar ändå att göra anrop, så det är okej att lägga på x millisekunder för varje anrop för att synka state också.
Det beror på vad det är för
anrop. Precis, är det en lokal databas så är det ju inte, då handlar det om en millisekund kanske snarare som det är grunden då, som det blir det. Så att jag vet inte, och det är
hur... Alltså, ja. Teoretiskt sett så kan det ju vara 5 sekunder du lägger på, beroende på upptagen.
Ja, jag antar att de har säkert någon arrowband synk hit och dit, som jag säger, då blir ett problem om det inte synkas och så vidare. Så att jag, deras typ kanoniska exempel är liksom typ en, om det är en bokningsmotor där liksom, säg att en användare skapar en bokning eller påbörjar en bokningsprocess. Det är säger blir en workflow. Och sen vet man att ah, men om en kvart kommer bokningen, ditt seat försvinna. Du måste ha köpt det eller så dör det liksom bokningen. Och som en del av bokningen så måste man ibland liksom, jag vet inte, ringa kundsupporten, så trycker man knapp. Allt den här typen av liksom pågående process som måste stämma över tid och som måste klara av att saker går ner och dör kan paketeras som det här. Men även typ anropa 3 microservices för att göra en grej i min service går ju också att paketera så. Så att varje anrop blir en sån här aktivitet som stöds, som synkas och stöds och trackas och has sköts kring retry. Så det är liksom, ja, man kan ersätta en message queue-arkitektur med det också om man vill slippa hålla på med liksom hantera kö själv. Men det är också, de gör lite allting, vilket också gör att det blir lite okej, men vad är liksom, vad är grejen egentligen?
Det är så här en servicebus vibbar fast med rundade knappar.
Ja, det är ju det också. Men man kan också helt slippa kön om man inte vill ha det. Det är lite lättare att bygga det mot HTTP-anrop, för att då behöver du tänka på att du måste få ett svar inom x sekunder. Så, ja, det är liksom...
Ja, det måste ju finnas något bra användarcase för det, annars hade det inte funnits. Men jag tycker det känns som... Det som du beskrev där kan man ju lösa på många olika sätt, och det är mindre svart låda.
Så är det ju. Och det är lite så här på tapeten på Muse, för att det är stor produkt, jättemånga team, jättemycket beroenden internt men också externt till olika kortleverantörer och Stripe och bokningsmotorer och skit. Så det är väldigt många liksom delar som rör på sig hela tiden. Och då att tänka på att varje team ska själva hantera retries eller resiliency eller caching eller vad det nu är. Där kan man börja se en poäng att liksom strukturera det så här. Men det är ju mycket, det är också liksom otestat på många sätt. Och som alltid med sådana här eleganta lösningar, när man väl använder dem så kommer man på att jaha, okej, vi kan inte göra så här. Okej, men då får vi lägga till en till liten grej här som är en ny lösning på ett nytt problem som vi inte hade tidigare, som också blir en egenhet. Istället för att vi måste ha retries måste vi istället ha en temporal bla 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 dashboard för oss internt för att göra si och så. Det är liksom, det är sällan man blir av problem.
Har de någon sån här dashboard?
Liksom de har en väldigt kompetent dashboard som är liksom, som visar workflows och timings och även visar var ett workflow smällde och även tillåter en slags manuellt så här klickopsen av workflows som man vill det. Det ser snyggt ut. Det är så här Gantt-scheman över varje workflows exekvering. Så det är snyggt. Det är inte liksom bara byggt av två killar i en källare, utan det känns som att det är ganska byggt av folk som vet vad de vill göra och som kan det de gör. Men ja, det är också lite sådär SAS-känslan liksom.
Ja, det kan ju också vara en teknik eller teknologi som kanske behövs när man har 450 000 Uber-bilar ute som man vill orkestrera, men inte så mycket use case när man har en e-handelsshop med.
Nej, så är det.
Några tusen kunder.
Och det skulle alla gå liksom, men också det är, om man
men
tänker,
kommer garanterat använda sig det caset. Ja, det är tillräckligt coolt.
Det är klart. Och jag tror att en nackdel med att använda sådana saker är att det blir liksom att man bygger en temporal app. Det behöver inte vara så, men man kan bjuds in i det tänket att okay, då bygger vi, här är våra workflows, här är våra activities. Och då är vi liksom en temporal app. Och det kan det ju vara gott att vara, men också kanske en nackdel, för att sen måste alla som kommer in, ja men det måste kunna temporal, för det är så vi gör, om det blir fel så måste du gå dit och kolla där och hitta en workflow exception där. Och ja, det liksom finns ju alltid en kostnad för att bygga upp en ny abstraktion på allting. Så att ja, man kan ju tänka sig ett scenario där man istället för att ha ett temporal workflow har man istället en entitet som man sparar data som är liksom en ongoing booking eller någonting, till exempel. Och att man där plockar upp state och fortsätter i flödet beroende på var man är och sådär. Så det är inte så att det inte går att lösa utan något sånt här. Det är mer att det finns i det perfekta to-do-list-caset, så är det väldigt elegant. Men
Jag tycker mer och mer det låter som någon så här saga. Alltså i.
Ja, de ersätter dem tycker de. Det är mycket som ersätts enligt dem. Saga patterns ersätts av temporal. State machines ersätts av temporal. Message queue-system. Event-driven system kan också ersätta av det. Så ja, det är mycket
snart
de gör allting.
Temporal programmerare istället.
Precis. Så att jag är så här, det är intressant för det är nytt.
Console output, ja det är temporal. Lägger ihop två tal, temporal.
Det är bara att bygga en temporal workflow för att göra left pad och svänga. Det är lätt som plätt. Alltså det är intressant teknik. Temporal i sig verkar ju vara så här robust och så, men jag skulle gärna se någon liten lätt, liksom mer lättviktig lösning tror jag på ett sätt, för att kunna testa, alltså kunna förstå grunden utan att det bara är liksom, ja, för mycket på en gång.
Det är också min fråga, hur man liksom, när man ska utveckla lokal till exempel,
då kör du ner liksom temporalizer.io eller någonting, ett lokal verktyg, så du kan köra en lokal temporal service. Okay. Så, och också kan då simulera liksom, att tiden går och sånt i den. Så det är gjort för att kunna testas och köras lokalt. Det är uppenbart byggt lite, eller det är byggt av folk som har använt det liksom. Så det känns ganska genomtänkt på den planen.
Kolla in det efter ungefär det här.
Men det är svårt att greppa vad fan det är. Det tog mig liksom, jag läste igenom all dokumentation, jag kollade på lite föreläsningar och ändå så här, men liksom vad är det man gör egentligen? Så det tog ett tag att ens fatta vad är tanken här liksom. Men det är bara koda koden, så ordnar sig allting.
Har jag berättat om min insikt om Gartner driven development? Nej. Om ni tänker en CTO som går på ett flygplan. Han ska till South by Southwest. Han tar av sig Patagonia-västen. Han slår sig ner i första klass och plockar fram sin läsplatta, och där har han senaste artiklarna från Gartner, och där står det att man ska använda temporal, och så sätter han sig och börjar snickra på en presentation, och när planet har landat så ska hela organisationen köra temporal, för att det är vad Gartner har sagt. Så det är Gartner-driven development. Och man kan ersätta temporal med microservices eller React eller microfrontends eller ja, vad man känner för. LLM-er.
Jag tror inte att du har fel. Och lite komiskt så känns det som att temporal är medicinen för sjukdomen som är microservices. Lite så. Inte bara, men delvis är lite den känslan man får ibland.
Kan man ha, jag frågar dig som att du är expert på det här.
Jag är sponsrad.
Man kan alltså ha klustrade temporal server, antar jag.
Vad du menar med det? Man kan ha flera stycken som är liksom workers som av redundansskäl. Ja, typ,
som ett grid eller något, att den skickar ut jobb till olika.
Ja, maskiner. Och du kan också, de har stöd för nästa nivå är då temporal nexus eller någonting som är att man kan liksom prata.
Det var den
direkt.
Du inte skulle bygga.
Precis. Så. Man kan anropa, så att om jag har en API-backend där borta som är ett temporal-baserad tjänst delvis, och så har jag en annan här borta, så kan man anropa varandras temporal activities workflows direkt utan att behöva gå vid någon slags någonting annat. Så det är lite mer RPC-aktig. Då,
jag tänkte säga att de har funnit RPC, ja. Fast mer magi.
Så det är liksom, de löser ett problem och det är intressant. Och det är lite nytt, inte nytt tänk kanske, men för mig känns just en
korba as a service.
Ja.
Med rundade knappar.
Ja, det är en viss skepsis här i era toner, men och den är motiverad tycker jag. Så det är också, jag tycker temporal är svårt att sälja in, för det låter ju som att det är liksom det är bara att dra en slider så det liksom bara löser sig allting. Det är lite den känslan man har när man läser om det. Allting är så enkelt nu. Glöm hårdvara som går sönder, det är bara att dra en slider. Det är lite så det känns. Så att det, ja.
Och jag antar att de har någon cloud-tjänst. Självklart. Man kan
som är dyr som fan också.
Ja.
Och som när man betalar per liksom, workflow execution såklart. Så det liksom, när man väl ligger där med 2 miljoner så är det för sent att liksom backa ifrån. Så att det är ju också en del av det.
Och så ingen... Är det vettig dokumentation för att sätta upp det här?
Ja, den är bra. Det är bra dokumentation. Sätta upp själv vet jag inte än, men det känns som att det är en ganska gedigen dokumentation. Även de har liksom kurser som är gratis som är ganska gedigna också.
Det är inte som Posthog då? Som har, nej vi är jätte open source här. Vi kan köra det on-prem. Och så letar man en timme efter var dokumentationen finns för att sätta upp det. Och sen hälften av funktionen
stöds inte. Klang själv. Den nivån. Ja, nej, men det känns ganska enkelt. Och det finns säkert typ att man kan. Jag tror att det finns så här one-click deploys i typ AWS för liksom VM med temporal på. Jag är inte säker på det, men den typen av liksom, det var ganska enkelt att få upp, tror jag. Men ja.
Så du ska skriva om hela Muse payment-systemet i temporal?
Japp, yep, jag ska göra det själv. Göra 300 pers arbetslösa för att jag har löst allting åt dem. Perfekt. Eller många, nice. 500, 200, 300, jag vet inte. Ja. Nej, men så det är spännande. Jag är inte sugen på att använda det, om jag ska vara ärlig. För det känns, man bara väntar på att liksom slå tån i en spik. Bara, just ja, den här skiten glömde vi bort. Hur ska vi lösa det här nu då? Liksom. Min käpphäst är ju liksom, det finns ingen lösning på att inte längre ha asset-transaktioner som är bra. Sekunder man inte har en transaktion för en större operation så är det bara skit. Och det här löser inte det heller. Liksom, det här.
Nej, det finns väl ingen bra lösning på det.
Jo, klumpdriven development. Tillbaka till klumpdriven development. Allting är bara en binär, en SQLite och en VM. Enkelt.
Jag håller med, men det mesta nu för tiden är väldigt distribuerat.
Ja, verkligen.
Så det är ett... Det finns väl så här kloster eller så här, hur man kan göra det. Allt från Outbox-pärren till vad det nu är. Men...
Det är del stordator med COBOL är väl också helt processisolerat och grejer. Men det är också en typ av klumpdriven development. Liksom. Det är bara en grej.
Actor-system.
Eller... Ja, jag vet, jag tycker inte att ingen kan heller ge mig ett svar. Ingen frågar på Muse eller annorlunda kan ge mig ett bra svar på hur man löser det på ett sätt som är pålitligt. Och det är lätt att hitta fel, eller det finns här saga, så, men då måste man liksom ha kompensatoriska actions för att initiera en Stripe-betalning. Och sånt. Det är liksom, ja visst, det går, men det är fan inte snyggt, liksom, det är kul.
Nej, och det finns väl inget så här, eller nu kanske jag avslöjar min okunskap om distribuerade system, men det finns väl inget sätt att garantera exactly once när man gör saker distribuerat.
Någonting cap theorem är mitt svar på det.
Mm.
Nej, men jag vet inte. Det finns säkert sätt att garantera det, men då är det väl liksom det är exactly once är väl det svåra. Det är sant. 0 till 1 kan man garantera och 1 till x, men och då är det så att då ska allting vara idempotent och det kan man ju säga att saker är, men sen blir det inte det ändå för man glömde att oj, vi gjorde ett andra upp här till ett API som är som inte går att göra. Alltså det, ja. Jag är extremt skeptisk till det är bara att använda Kafka, det är bara att använda si och så, det är bara att använda retries. Liksom, ingenting är bara, det är, allting är alltid skit. Och sen kan man göra det mindre skit. Liksom. Men ja.
Sammanfattar det hela min livs filosofi.
Ja, nu har jag verkligen hållit låda här, jag ber om ursäkt.
Vi går på avsnitt till allting är skit, vi kan bara göra det mindre skit.
Känns som att det är åttonde avsnittet med exakt samma tema egentligen. Men ja.
Kanske behöver, killar, vi kanske behöver terapi. Kanske ja. Det som är...
Eller byt ut mig till någon ny positiv person.
Byt ut mig? Ja, det är jag som är negativ.
Jag byter ut allihop.
Byt ut allihop. Det är som Fantomen.
Det var jättekul att nästa avsnitt är tre nya random dudes. Eller kvinnor. Som sitter och pratar.
Vi ser vad vi kan göra, men nu måste jag gå och käka lunch.
Ja, men.
Få säga adjö för
jag är jätteångrig, därför jag är så otrevlig och irriterad på allting. Förlåt.
Jaha, jag trodde bara det var din personlighet.
Ja, den förstärks extra mycket när jag är hungrig. Ja. Tack
för idag. Ha det så dåligt. Hej då.
Hej då.
Hej.